Så om ni har era biblar med så får ni gärna slå upp till första Korintierbrevet kapitel 3. Kan vi läsa verserna 10-17 tillsammans. Första Korintierbrevet kapitel 3, vers 10-17. Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Men om hans verk brinner upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni. Amen. Så vi har nu under de här två senaste predikningarna sett på vad ett bibliskt och ett rätt ledarskap i församlingen är. En rätt förståelse av församling, av ledande, av tjänande i Guds församling. Och det är då ett tjänande ledarskap. Det är ett ledarskap som bygger på rätt grund. Ett ledarskap som för bort fokuset från ledaren. Ett ledarskap som för fokuset till Gud, till den som kallar, till den som ger sina utvalda dess uppgifter, till Gud. Och detta har då Paulus gjort med två analogier som vi har sett på de här två senaste gångerna. Först var det en jordbrukaranalogi. Och nu senast, förra gången, så talade vi om en byggar- eller en byggnadsanalogi. Och detta för att visa då att det är Gud som ger växten. Paulus planterade, Apollos vattnade, men Gud ger växten. Och det är Gud som ger uppgifterna. Han gav åt Paulus att så, att grunda, åt Apollos att vattna. Men Gud var den som gav växten. Och för det andra, att den enda rätta grunden att bygga på är Kristus Jesus. Det är Guds vishet och Guds kraft. Det är korset. Det är korsfästelsen. Detta är den enda grunden som kan läggas, som har blivit lagd. Den enda grunden för en kristen gemenskap. Och att det som bygger på denna grund bör bygga med en sådan tjänst, ett sådant arbete som är av samma kvalitet, av samma karaktär som grunden. Som den redan lagda grunden, alltså Kristus Jesus, hans kors. Sådant arbete som har samma eviga karaktär som Kristi försoningsverk. Som har samma kvalitet, som blänker och skinar som guld och silver och ädelstenar. På samma sätt som Kristi verk skiner inför våra ögon som guld, silver och ädelstenar. Och nu ska då Paulus föra oss vidare för att visa vilken typ av byggnad som han och andra trofasta lärare och förkunnare har byggt Guds tempel i Korint. Och det ska vi då se idag på i verserna 16 och 17. Och han har två syften här med dessa verser. För det första då att visa korintierna som han skriver till, också förstås oss som läser, alla som läser detta brev, att visa vilken karaktär Och vilken betydelse det har att vara Guds folk. I Korint, eller här, eller var en Gud har sina utvalda. Det är det första syftet. Och det andra syftet är att starkt varna det som fördärvar Guds tempel genom stridigheter, eller splittringar, eller avund som vi har sett har varit problemen i, några av problemen i församlingen i Korint. Och detta bör vi då inse att det hänger ihop med det som vi såg på förra gången, de föregående verserna som talade om hur vårt verk kan vara som trä, hö och halm som brinner upp på Guds dag, i Guds eld, då varje verk ska visa sig hur det är byggt, då varje verk ska testas. Dessa verser bör vi komma ihåg och minnas att det är en prövning i eld som Paulus har talat om här. Det är detta sammanhang, och detta, med detta i åtanke, vi kommer att komma till Paulus starka tillrättavisning då här direkt i början i vers 16. Så låt oss läsa vers 16 en gång till. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Vet ni inte? Det som Paulus inleder den här versen med här. Det är en retorisk fråga med ett självklart svar att de borde veta. Det är en påminnelse om något som de redan har fått klart för sig. Som har blivit förklarat för dem. Som de bör veta, som de bör inse. Vet ni inte? Det påminner oss om vår Herre Jesu ord till fariseerna och skriftlärda. Har ni inte läst? Den självklara betydelsen att jo, de borde ha läst. Det om någon borde ha läst skriften. De borde förstå, de borde veta bättre. På samma sätt tillrättavisar Paulus korintierna här med ett, vet ni inte, ni borde veta detta. Det är tydligt att Paulus här har en ansträngd relation med korintierna, att han använder just detta uttryck, vet ni inte, 10 gånger i första korintierbrevet. Det här är första gången vi stöter på det uttrycket. Det ska komma in ytterligare 9 gånger i fortsättningen. Men av alla hans andra skrifter, alla hans andra brev som vi har bevarade, så förekommer det bara en enda gång. Och det är Romarbrevet. Så det vittnar om hans relation med dem. Och deras relation med honom. Deras omognad. Kan jämföra det med det ord som han använder till exempel i första Thessalonikerbrevet. Där han skriver, ni vet själva mycket väl. Som ett konstaterande att ni vet väl. Mycket mildare sätt att tala till dem som att vi redan vet. Ni vet mycket väl. Men här använder han en retorisk fråga som igen går tillbaka till det som Kristus använde för att tillrättavisa fariseerna och de skriftlärda. Vet ni inte? Det är som att han säger skärpning. Ni borde veta. Kan det faktiskt vara så att ni som påstår er har kunskap, har er gnosis, att ni inte vet? Så jo, det är förstås så att vi borde veta. Det är det självklara svaret på hans fråga. Eller de borde inse. Och vad är det de borde inse? Vad är det de borde förstå? Att ni är Guds tempel. Det är den första saken. Och sen för det andra, att Guds ande bor i er. Så 2 saker. Att ni är Guds tempel, det första. För det andra, att Guds ande bor i er. Så det första då. Ni är Guds tempel. Att Paulus kallar församlingen för tempel ser att han här riktar sig till hela församlingen. Till alla medlemmar i församlingen i Korint. Han riktar sig inte bara till ledarna här som har varit hans främsta mottagare tidigare i de föregående verserna, men nu vänder han sig till hela församlingen. Ni är Guds tempel. Detta är en bild som Paulus använder också på andra ställen i sina brev, om att tala om att församlingen är Guds tempel. Det är någonting han återanvänder. Det finns två ord för tempel på grekiska. Det är naos och hieron. Och naos används då för att syfta på den verkliga helgedomen. Det ställe där Gud bor, där Gud bodde. Medan hieron används då också för att inbegripa de angränsande områdena. Vet att templet i Jerusalem var uppdelat i olika rum, i olika områden. Det allra heligaste, det heliga och så vidare och så vidare. Där det fick gå in olika människor. Överste prästen fick gå in i det allra heliga. Sen prästerna, sen de judiska männen. Och så kvinnorna och barnen, hedningarna. Så att det fanns olika områden, olika rum. Och det ord som Paulus använder här är då det första. Naos. Naos. För att visa att församlingen är det ställe där Gud själv är. Hans helgedom. Där Gud bor. Där Gud är. Och det är heligt för att Gud är där. Inte på grund av att det är ett speciellt rum. Det är inte för att det allra heligaste var smyckat med det allra finaste guldet som man kunde få tag i. Det allra vackraste hantverken som kunde göras. Det var inte därför det var heligt. Utan för att Gud var där. Och på samma sätt är församlingen inte helig för att den består av den och den personen. För att du eller jag är med i församlingen, utanför att Gud är där. Därför är församlingen helig. Och bilden av församlingen som Guds tempel är igen en reflektion av Guds folk i Gamla testamentet. Gamla testamentet som talar om Israels folk som Guds eget folk. Som det folk är som han har utvalt att bo ibland. I synnerhet ser vi detta i Israels folks uttåg ur Egypten. Hur Gud tog sin boning mitt ibland dem. Fysiskt sett i ett tabernakel. I en fysisk plats på jorden. Var han mitt ibland dem. Så det finns en koppling tillbaka till Gamla testamentet, till Israels folk, till de judar som fanns i Korint, bör ha förstått referensen till Gamla testamentet, referensen till templet, om att Gud bor mitt ibland sina utvalda, sina heliga. Och man kan också förstå det ur den synvinkeln att många av korintierna var hedningar eller före detta hedningar. Det kom från en bakgrund av att ha tillbett avgudar. De många tempel som fanns i Korint och på olika ställen runt om i Romarriket. Vi läste i apostlagärningarna om hur då Paulus var i Aten och det fanns tempel och altaren till alla typer av gudar. Också till en okänd gud. Så det fanns många tempel, det fanns många religioner, det fanns många gudar att välja på. De bör ha förstått att det som utmärkte var den här guden var just detta tempel. Dit gick man för att tillbe på sitt sätt, vilket sätt det än må ha varit. Så det förstod vad naos var. Var Gud är. Han är här i det här templet för hedningarna ofta, eller för judarna också, en enskild byggnad, ett enskilt rum Där Gud är. Detta är naos. Detta är det heliga där Gud bor. Eller där gudarna är, om man tänker på de hedniska religionerna. Men nu kallar Paulus dem att tillbe den enda guden i hans tempel, i församlingen. Och detta hade det blivit av att Gud bodde i dem, bodde bland dem. Som är då den andra punkten, att Guds ande bor i er. Av sammanhanget bör vi här inte läsa det som ett individualistiskt boende, även om det är sant att Gud bor i var och en kristen människa. Guds ande tar sin boning i oss. Men i det här sammanhanget är det klart att Paulus talar om att Guds ande bor hos oss kollektivt, som en grupp människor, som en samlad menighet, som en församling. Så vi bör alltså förstå att Guds andes närvaro och kraft är verksam i församlingen som församling. Alltså, Guds ande närvarar där Guds folk samlas. Det kommer samman för att tillbe Gud. Det är en samlad grupp människor på en fysisk plats. Där verkar anden. Vill du se anden verka, så är det i en församling. En kristen församling. Det är inte en grupp människor som har samma åsikt och som samlas på något internetforum för att ge varandra en stund av gemensam beundran. Det är inte en grupp människor eller enskilda människor som tar sin bibel och sätter sig under sitt träd och ber till Gud på den vägen. Utan som en grupp människor som kommer samman regelbundet för att be till Gud, för att ära hans namn, för att höra undervisningen från hans ord, för att rätta sig under trofasta bibliska ledare. Där bor Guds ande. Så som vi har konstaterat tidigare, synnerhet i kapitel 2, så är det igen Guds ande, den helige ande, den tredje personen i treenigheten, som är vår nyckel till att förstå Guds uppenbarade ord, Guds vishet. Och här att förstå vem Guds folk är, vad som karaktäriserar Guds folk, vad deras syfte är. Där Guds ande är närvarande, där är Guds folk. Där är Guds tempel. Utan anden, ingen församling. Du kan samla hur många människor du vill som kommer samman med en gemensam åsikt om att vi tror så här, som kallar sig kristna. Men om inte anden är närvarande, så är det inte Guds församling. Ingen ande, ingen församling. Och detta är då kritiskt för att ha en korrekt förståelse av vem Guds folk är, vad deras syfte i världen är. Förstå Guds ande, Guds andes verksamhet bland Guds folk. Så arbetet i församlingen, först och främst ledarskapet, men även alla typer av tjänande, bör veta att det är Guds heliga tempel det tjänar. Att inte inse det, att inte förstå att det är Guds helighet Guds egen närvaro riskerar att leda till det arbete som vi läste om förra gången. Det arbete som bygger på fel grund. Det arbete som är trä, halm och hö och som kommer att brinna upp i Guds eld. Så det är en felaktig bild av vad församlingen är. En felaktig förståelse av vad församlingens syfte är. Som gör att man bygger med felaktigt, på ett felaktigt sätt. Gör ett verk som inte består. Ett verk som brinner upp i Guds eld. Ja, eller ännu värre, ett verk som är destruktivt. Och det ska vi läsa om i följande vers, vers 17. Om någon fördärvar Guds tempel, ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni. Det här är en synnerligen skarp varning från Paulus. Han kan inte använda så mycket skarpare ordalag för att varna om vad detta arbete som nu skedde bland korintierna, detta som ledde till splittringar, som ledde till gräl, som ledde till avundsjuka, stridigheter, fördärv inom församlingen. Vad leder det till? Det är mycket allvarliga ord han använder. Det är som att gå på knockout. Han tar inga genvägar. Eller, han väntar inte med att det ska få en syrlig vedre, utan han säger så här är det och därmed punkt. Den som fördärvar Guds tempel, om någon fördärvar Guds tempel, ska Gud fördärva honom. Gud ska fördärva honom. Jag kan jämföra detta med en alltför vanlig bild i dagens, bland dagens kristna, eller bland det som kallar sig för kristna, att Gud är kärlek. Gud dömer ingen. Gud vill ingenting ont åt oss. Gud skulle aldrig skada oss. Gud skulle aldrig straffa oss. Men här säger Paulus mycket tydligt att Gud ska fördärva. Gud ska fördärva den. Och det är precis så allvarligt som det låter. Ordet fördärva är inte något mjäkigt ord. Talar inte bara om något temporärt litet straff. Utan det handlar precis om det som vi förstår med ordet. Det handlar om fördärv. Förteiro, eller någonting i den stilen. Är det på grekiska. Betyder ödelägga. Fördärva. Skada. I det här sammanhanget en ödeläggelse av en byggnad. Förstörelse. Vi kan tänka på hur templet i Jerusalem blev fullständigt ödelagt av romarna år 70 efter Kristus. Samma sätt talar nu här Paulus om ödeläggelse, förstörelse, fördärv av Guds tempel. Det är en typ av förstörelse som bryter ner, som splittrar församlingen i många små delar. Många små delar som sprids ut. Som får den att dö. Man kan fråga sig, kan Guds församling dö? Kan den skara som Gud har kallat, den samlade skara av Guds heliga, kan en sådan grupp, en sådan församling, kan den splittras? Kan den dö? Det är en bra fråga. Och det är därför vi bör vara noggranna med att skilja mellan den yttre församlingen, den synliga församlingen, som till exempel församlingen i Korint. Alla de som höll sig till församlingen där, som var medlemmar där, som kom till gudstjänsterna, som var bland de heliga. Alltså en synlig skara människor som man kan nämna vid namn, som man kan ta upp namn och adress och telefonnummer på. De hade inte telefonnummer på den tiden, men uppgifter om. Någonting som kan skrivas in i ett register om du så vill. Det är den yttre, den synliga församlingen. Och så har vi den inre församlingen, den osynliga församlingen som består av Guds heliga, hans utvalda. Som är känd fullständigt bara för Gud. Som består av sådana människor som Kristus har dött för. En församling som kan utgöra den synliga församlingen. Men där kan också den synliga församlingen innefatta, omfatta sådana människor som inte är Guds utvalda. Som lurar sig själv eller lurar andra och påstår sig vara kristna. Som säger de rätta sakerna men som inte har den rätta övertygelsen. Så ja, för att gå tillbaka till frågan, kan Guds församling dö? Kan Guds församling splittras? Ja, den yttre församlingen, den synliga församlingen kan splittras. Den kan dö. Vi har sett många gånger genom historien hur Guds församling har splittrats. Guds församling i Korint, i Efesus, i Rom. Vi kan läsa om dem i Nya Testamentet. Hur det är Guds församling. Hur Paulus skriver till dem som det heliga i Korint, det heliga i Efesus, det heliga i Rom. Men var är dessa församlingar idag? Så den församlingen kan brytas ner. Den församlingen kan dö. Också denna församling. Också din församling. Den kan fördärvas. Den kan dö. Men den inre församlingen, den osynliga församlingen, Guds utvalda, Guds heliga, kan inte splittras. Den kan inte dö. Åtminstone inte i den bemärkelsen att det förlorar sin gemenskap med Gud. Sin närvaro med Kristus Jesus. Den kan aldrig dö. Enskilda människor som hör till Guds inre församling, hans osynliga församling, kan med våld skiljas från andra. Kan kastas i fängelse. Kan bli avrättade, kan dö. Men de kan aldrig förlora sin gemenskap med Gud. Guds ande kommer fortsättningsvis att bo i dem. Den församlingen kan aldrig dö. Eftersom den församlingen är Kristi egen kropp. Och det som bygger på Kristi verk är ett evigt verk. Men församlingen i Korint, precis som församlingen i Rom, församlingen i Efesus, församlingen här, församlingen överallt, den synliga yttre församlingen, kan splittras, den kan fördärvas. Församlingen i Korint skulle vara Guds alternativ till alla avgudatempel, till alla hedniska religioner. Men på grund av stridigheterna, grälen, avundsjukan, kötsligheten, själviskheten, strävan efter världslig vishet, så riskerade denna församling att fördärvas, förstöras, att dö. Detta enda gudstempel i en stad full av synd, avguderi. Om någon fördärvar Guds tempel. Detta var en möjlighet, en risk också för korintierna. Men vad kan hända då? Då ska Gud fördärva honom. det som ledde korintierna in i ett sådant fördärv, att de kom i stridighet med varandra, att de delade sig själv i olika grupper, att de följde efter världslig vishet. Sådana människor som ledde dem till ett fördärv blir här informerade om sitt öde. Och det är samtidigt en skarp varning till alla oss som läser detta, att det ska bli fördärvade. Det har fördärvat Guds heliga tempel. Nu ska det också bli fördärvade. Så det behöver inte ändå nödvändigtvis röra sig om en ledare i församlingen eller en pastor eller någon som undervisar. Utan det kan röra sig om vem som helst som utövar inflytande på församlingen. Någon som sår det små frön av splittring och gräl bland korintierna. Sådana människor som leder dem bort, som leder till fördärv. Även om det är en större risk, eller en risk att det är en form av ledare. Av någon som står och undervisar församlingen och säger så här ska ni göra, det här ska ni lyssna till. Det är under en så mycket större dom som Jakobs brev talar om. För församlingen i Korint hade haft sanna ledare. De hade haft Paulus som kom dit och grundade församlingen, som sådde, som lade den enda rätta grunden, Kristus Jesus. Och efter honom Apollos som kom dit och fortsatt undervisningen, fortsatt att visa om det heliga livet i Kristus Jesus, om helgandet, om rättfärdiggörelsen. Men nu var dessa ledare borta och andra hade tagit över. Andra hade börjat leda bort församlingen från den enda rätta grunden, Kristus Jesus, från Guds vishet till världslig vishet, till en grund som inte ska bestå. Det är ett verk som är halm, hö, trä, sånt som ska brinna upp. Dessa kunde bara förvänta sig att själva bli fördärvade. Sådana som kom in och ledde denna dyrbara församling vilse. Där Paulus själv hade verkat under en längre tid. 1,5 år åtminstone, eller ännu längre. Han hade lagt ner stor möda och arbete för dessa korintier. Det var dyrbara. Det var som barn för honom. Men nu riskerade det att ledas i fördärvet. Att hela samlingen skulle bli splittrad. Den skulle dö. Så Paulus varnade dem. Sker detta? Kommer det in sådana som fördärvar, så ska dessa bli fördärvade. Detta fördärv ser vi i Gamla testamentet. Vi ser om det människor som inkräktade på Guds helgedom, som gick in i det heliga, det allra heligaste, som inte borde vara där. Hur det gick med dem. För det som rörde vid Guds ark. Vad hände med dem? De dog. Direkt, genast, föll ner döda. Hur Arons söner bar in främmande eld inför Gud. Föll ner döda. Gud tar sin helighet, sin syndfrihet på största allvar. Det är en fruktansvärd dom som väntar den som gör intrång på Guds heliga boplats i Guds tempel, som kommer in och fördärvar den. Så det här straffet, fördärvande, är inte ett temporärt straff. Jag talar inte om församlingsdisciplin. Utan det talar om ett evigt straff. Ett evigt fördärv. Ett kännbart straff. Det är inte en total förintelse heller som i annihilationismen som påstår att det blir uppslukade, förintade på en gång och därefter finns det aldrig mer, utan det är ett evigt straff, ett straff som är fullt märkbart för all framtid, för all evighet. Sådant för den. För den som inkräktar på och fördärvar Guds helgedom, Guds heliga. Så detta väcker då en viktig fråga. Kan en människa som är del av Guds församling bli fördärvad? Och evigt så. Enkelt vore det att säga att det här handlar inte om troende människor, det här handlar inte om Guds heliga, utan det här talar bara om icke-troende. Det här talar bara om sådana som inte tror på Gud. Och det finns förstås en sanning i att säga det, men kontexten tillåter oss inte att ta till en så enkel lösning. Vad vi kan säga här är att för det som är i församlingen, troende eller icke-troende, det är det som bör ta denna varning till sig. Det är det som är med den yttre, den synliga församlingen. Det är det som dessa ord är riktade till. Alla det som är med den. Alla det som utövar inflytande på församlingen. På ett sätt eller annat. Fördärvar du församlingen, ska Gud fördärva dig. Det är alltså mycket möjligt att församlingen består av sådana människor. Av sådana som kommer in och fördärvar Guds församling. Så detta är då en varning och en påminnelse för oss att vi inte bör ta vår ställning som en medlem i Guds församling som ett bevis på att vi är Guds heliga. Det är inte det att du har blivit döpt eller att du har deltagit i nattvarden eller att du har gått i gudstjänsten eller att du har bett eller att du har läst Bibeln som är beviset på att du är helig, att du är Guds utvald. Fördärvar du församlingen ska Gud fördärva dig. Spelar det ingen roll om du är med i församlingen i Korinth, eller församlingen i Efesus, eller församlingen i Rom, eller församlingen här i Lövö. Gud ska fördärva dig. Jämför också med andra Petrus brev, kapitel 1, vers 10-11, där det står: var därför desto ivrigare, bröder, att befästa er kallelse och utgårelse. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin falla. För ni får en fri och öppen tillgång till vår Herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. Så Paulus eller Petrus här talar om att befästa vår kallelse, att befästa vår utgårelse. Göra den tydlig och klar för allihop, för oss själva, för andra. Att inte ta det för givet att för att du sitter i en Guds församling så är du en frälst människa. Är du en ena Guds heliga. Och vad du än gör så kommer du att bli frälst. Nej, var desto ivrigare att befästa er kallelse och utkorelse. Men nu ska vi då, för den skulle inte tro att detta betyder att vi är ansvariga för vår egen frälsning. Att det är genom vad vi gör, våra verk, som vi kommer att bli dömda till evigt liv eller evigt fördärv. Det är Kristi verk som avgör vem som är frälst och vem som inte är. Det är Kristi verk som avgör vem som går förlorad och vem som är hans heliga. Ditt verk spelar ingen roll i frälsningen. Och att påstå att här ser vi ett exempel på att det är på grund av dina gärningar som ditt eviga öde beseglas, är att gå emot skriftens klara budskap om att vi är frälst genom nåd alena. Paulus talar ingenting om här att vi är frälst genom gärningar, utan tvärtom är hans syfte här att varna hela församlingen, varna alla människor i den om vad som kommer att hända det som genom sina verk bevisar sig vara det som fördärvar Guds stämpel. Syftet är en varning. En varning till oss alla. Sen har vi ännu en avslutande sammanfattning. Guds tempel är heligt. Och det templet är ni. Och detta är då orsaken förstås till föregående varning. Varför det är så viktigt att inse att det som fördärvar Guds tempel ska själva bli fördärvade. Och för Gud ser med största allvar på sådant arbete, sådant fördärv, sådan nedbrytelse av församlingen. Jo, för att Guds tempel är heligt. Och igen minns vi då det som i Gamla testamentet överträdde Guds lag, överträdde Guds ord, som gick in i det allra heligaste med främmande eld, det som rörde vid arken. Hur det gick med dem. Hur det föll ner döda. Hur Gud straffade dem direkt, genast, gav dem ett straff som var kännbart och märkbart och tydligt för alla människor. Detta för att det vanhelgade Guds tempel. För att det vanärade Guds helighet. Guds syndfrihet. Hur någonting syndigt kom i närheten av den enda syndfrie helige Gud själv. Det visar hur ofattbart helig Gud är. Och hur omöjligt det är för en människa att vara i Guds närhet utan en förmedlare, utan en Kristus Jesus som öppnat vägen till Gud. Gud blir vanärad då hans helgedom vanäras. Vårt främsta syfte som skapade varelse, det främsta vi kan göra som Guds skapelse är att ära honom. Som den första frågan i Westminsterkatekesen säger, var det människans främsta syfte att ära Gud. Att ära Gud. Så motsatsen är då förstås att vanära Gud. Att vanära är att göra raka motsatsen till det syfte för vilket du har blivit skapad. Alltså är det inte svårt att förstå varför ett sådant verk, någonting som vanärar Gud, bör vara ihopkopplas med det starkaste, det strängaste straff som man kan tänka sig. Evigt fördärv. Och detta tempel är alltså församlingen. Det templet är ni, säger Paulus. Vi, Guds utvalda. Vi är Guds tempel. Vi är hans helgedom. Och detta enbart genom Guds nåd. Så detta är karaktären och syftet med Guds församling. Att vara hans helgedom i en värld som är fylld av synd. av ohelighet, om man kan säga så. Så är du en av dessa Guds heliga. Är du en av dem som kallar sig Guds utvalda? Som är en del av Guds församling? Lever du som en av Guds heliga? Som att du är en del av Guds tempel, hans helgedom? Lever du på ett sätt som gör detta tydligt? Lever du på ett sätt som andra människor kan se på och säga, han lever till Guds ära. Han lever för att Gud är helig, som att Gud är helig. Han tar Guds helhet på största allvar. Eller lever du som världen, för världen? Vill du forma församlingen efter vad världen säger om vishet, klokhet, kunskap? Vad världen säger om ledarskap, hur vi bör dela upp oss i olika partier och grupper. Och göra det på det sätt som världen gör. Och vanhelga Guds helgedom. Eller gör du på det sätt som Gud har sagt. På den förebild som Gud har ställt fram. Kristus Jesus själv. Gör du det som en tjänare. Som är beredd att lägga ner ditt eget liv om så krävs. Att ge ut av sig själv. Att göra sig själv mindre och andra större. Är ditt verk ett verk som leder bort människorna från vad Bibeln lär till det senaste nytt inom vetenskapen, till det senaste nytt inom filosofin, till vad politiska ledare säger, till vad sådana som har inflytande säger? Vi bör lyssna till dem, se hur mycket de har fått gjort, se hur mycket berömmelse och ära de har i världen. Så bör inte vi göra som dem. Vanhelgar du Guds helgedom genom att dra bort Guds heliga från hans ord, från hans grund, från Kristus Jesus själv? Är ditt arbete egentligen ett arbete som bryter ner och förstör hans heliga församling? Eller är ditt verk rotat och grundat och har sin kärna i Kristi evangelium? Ett evangelium som vittnar om Kristus Jesus, hans verk, hans liv, hans person som är evig, som aldrig kommer att förgå. Är ditt verk ett verk som ser församlingen som helig, som Guds egen helgedom, Guds eget tempel där Gud bor, som bör närmas och tjänas med största aktsamhet? Varningen här är till oss alla. Den är inte bara till oss ledare. Den är inte bara till vissa grupper i församlingen. Inte bara till det som tjänar. För alla bör tjäna. Den är till oss alla. Och den är skarp. Den är tydlig. Fördärvar du Guds församling, ska Gud fördärva dig. Punkt. Inga men. Då kan du aldrig hävda någon kristen gärning till ditt försvar. Att du har blivit döpt. Att du har deltagit i nattvarden. Att du har gått i Guds tjänst. Du har bett och läst Bibeln och tjänat det heliga. Inget av detta har betydelse om ditt verk visar sig vara ett verk som fördärvar Guds tempel. Som bryter ner det, som splittrar det och får den att dö. Åh, hur allvarliga inte dessa ord. För hur ofta ser vi inte församlingar som splittras av en eller annan orsak. Hur de dör. Och alla dessa församlingar. Så finns det någon som har fördärvat församlingen. En eller flera. För den väntar bara en sak. Att Gud ska fördärva den. Guds församling är helig. Är du kristen och inte del av en församling så kan man fråga sig om du har förstått vem Gud är, vad hans helighet är, vem Guds folk är. Ja, man kan fråga sig om du verkligen är kristen. Så ta detta som en varning, en skarp varning. Och för det som inte tror, det som inte är del av en församling, det som har övergett Gud, som har spottat på och hånat Kristus. Ni kanske tror att detta inte gäller er. Ni kanske tror att eftersom detta talar om församlingen så är ni exkluderade. Ni behöver inte lyssna till dessa ord, ni känner er säkra på er ställning. Men ni är dårar. Ni förstår inte att det är genom er synd, det är genom det onda ni gör, det är genom ert förakt av Gud, förakt av Kristus Jesus, förakt av det enda evangelium som kan frälsa människor, som ni också ska bli fördärvade. Evigt fördärvade. Ni älskar synden, ni hatar Gud. Kanske kommer och säger, men jag har aldrig någonsin sagt att jag hatar Gud. Jag har ingenting med honom att göra. Han är oviktig för mig. Men det är precis det som bevisar att du hatar Gud. Gud har skapat dig. Gud har gett dig livet. Han har skrivit sin lag i ditt hjärta. Och ändå har du vänt dig bort från Gud. Ändå har du vänt dig bort från honom som kan försona dig med Gud. Så ditt eget liv är ett bevis för ditt eget fördärv. Bibeln säger att den som inte tror är redan dömd. Det är inte frågan om, det är säkert. Det är en säker dom, en rättvis dom, och det är ett evigt fördärv. Det är eldsjön som är förberedd för Satan och alla hans änglar. Alla dem som föraktar Gud. Så du kan på inget sätt tro att du är ursäktad här. Att du inte bör lyssna till dessa ord. Att det inte gäller dig. Du måste vända om. Det är endast Guds församling. Guds inre osynliga församling som är helig. Som är helgad av Gud själv. Som är försonad genom Jesu Kristi blod. Dina goda gärningar räcker inte till. Du har ingen som kan försvara dig på domens dag. Du är fördärvad redan nu. Men det finns en vars verk är tillräckligt för all evighet. Det finns en vars gärning räcker till för att försona dig med Gud. Så att du inte behöver stå där inför Gud på domens dag och bli dömd skyldig. Det finns en som med sin utläggelse, sin utgivelse, sin utgjutelse försonar dig med Gud. Kristus Jesus. Vänd om till honom. Tro på honom. Tro på Guds utsände Messias. Tro på det enda evangelium som finns. Tro på det som är Guds vishet och kraft till att frälsa var och en som tror. Vänd om från din synd. Vänd om. Vänd dig bort från världen och dess förgänglighet. Vänd dig bort från dess så kallade vishet som egentligen är dårskap. Vänd dig bort från sådant som trampar ner Gud och trampar ner hans heliga församling. Och tro evangelium. För Gud älskar ett förkrossat hjärta. Den som vet, den ingenting är inför Gud. Den enda helige. Den som vet att kommer jag inför Guds närhet, så måste jag dö. Då måste jag bli fördärvad. För han är syndfri. och jag är syndare. Vänd om och kom till Kristi kors. Det är ditt enda hopp, den enda vägen till Gud, till evigt liv. Jesus har sagt att den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta bort, visa bort. Tro evangelium och du ska få evigt liv. Låt oss be. Kära himmelske far, vi tackar dig igen för det ord som du har låtit oss få ta del av. Att du har talat till oss denna söndag. Att vi genom din tjänare, genom aposteln Paulus, har fått höra den skarpa varning, det tydliga budskap som gäller alla dem som fördärvar din helgedom, din församling. Åh, Herre, nu ber vi denna söndag, Fader, må vi ta denna varning till oss. Må vi akta oss. Må vi ständigt vaka över våra gärningar, våra verk här i världen. Att inte ta för givet att vårt arbete, att vårt tjänande är till din ära. Om det visar sig vara ett verk som bryter ner och fördärvar din församling. Åh, Herre, må det inte gå så för oss, en enda av oss, Fader. Åh, Herre, må vi ständigt vaka över oss själva. Över vår onda tunga. Över vårt kött i vilken den gamle Adam ännu bor. Åh, Herre, hjälp oss att döda dessa onda gärningar. Detta onda begär inom oss. Hjälp oss att leva till din ära. Att tjäna din församling, din helgedom. Ta din ära, din helighet på största allvar. Fader, vi ber för dem som inte känner dig. Som har på ett sätt eller annat fått höra dessa ord. Som har fått dem till sitt sinne. Som har hört dem, som har blivit påverkade av dem. Fader, fräls dem. Fräls dem, Fader. Må det sticka dem i hjärtat. Må det bevisa för dem hur syndiga de är. Hur stort behov det är av en frälsare. Någon som kan göra dem syndfria inför dig, Gud. Ty ingen kan komma inför ditt ansikte, Fader, och vara syndig. Då måste den människan dö. Men i Kristus Jesus har vi en dörr som är öppnad till dig, Fader. Fader, fräls den. Må det vända om från sin synd. Må det inse att i Kristus Jesus finns denna dörr öppnad. Finns denna försoning. En redan färdig försoning. Ett verk som redan är utfört. En grund som redan är lagd. Fader, fräls den. Må det vända sig bort från sin synd. Om det så inser att det håller på att fördärva församlingen. Fader, må det nu i denna stund upphöra med sitt verk. Och vända om så att inte det blir fördärvade. Åh, Herre, var nådig. I din vrede, kom ihåg nåden. Ty vi vet att du är en nådens Gud. Och din nådens tid varar ännu. Fader, vi ber detta till din ära, i Jesu Kristi namn. Amen.